Hej och välkomna till avsnitt 94 av Avanza-podden där vi idag ska bränna av ett frågeavsnitt. Vi ska helt dedikerat till frågor som har inkommit i vår Facebookgrupp, Avanza-poddens grupp på Facebook.
Jajamensan, avsnitt 94, alla råd är och dyra, det är därför vi inte har någon rådgivning. Men vi kan ge lite goda tips på vägen. Så att när du lyssnar på det här, pausa, fast pausa inte innan jag sagt det jag ska säga nu. Så att gör så att pausa sen efteråt och sen så går du in på Facebook och sen söker du på Avanza-podden och sen går du med i gruppen. Då kommer vi tycka det är jätteroligt här när man oavsett tid på dygnet trillar in lite ansökan, trycker man på godkänn sådär. Och sen så är du med in i värmen och kan fortsätta diskutera, motivera och inspirera varandra till ett bättre sparande i våran grupp. Och det här avsnittet baseras ju helt på frågor som har kommit in från Avanza-podden Facebookgruppen. Långt ord.
Avanza-podden Facebookgruppen. Ja, men det är jätteroligt faktiskt. Jag tycker att det är en jättehärlig stämning i gruppen. Så man är inne och kikar ibland och det är inte alltid jag skriver något utan jag bara spanar av, kollar läget och ser att alla är trevliga och snälla mot varandra och det har ju verkligen inte varit något problem med något annat. Det har bara varit en bra ton.
Ja, men det är väl lite grann som börsen. Alltså man är ju där hela tiden på börsen, varenda, var eviga dag. Vi har börsterminalen på våra högra öga där vi kastar getöga hela tiden när vi sitter och jobbar. Vi gör ju inte en massa affärer. Vi sitter ju inte och smattrar på tangenten och köper aktier hejvilt. Vi har ju också månadsregel i branschen. Men vi vill ju följa med. Vi vill ju se vad som händer. Och det är väl samma sak här också. Vi är inte där och skriver hela tiden. Men vi är där och tittar av flera gånger om dagen. För vi vill se vad som skrivs. Och vi tar också mycket input och inspiration därifrån. Även vi.
Mm. Ja, men det är superbra att se vad det undras över och sådär. Och jag vet att våra kollegor på Avanzas liksom, sociala medier, kundservice. Ja, men de som jobbar med kundservice på sociala medier är ju där inne och svarar på frågor och så också när det kommer så här Avanza-specifika frågor om vart hittar jag det här eller hur funkar det här kontot eller någonting sånt.
Och det är väldigt bra, därför det finns oerhört mycket detaljer att ha koll på. Våra KS-medarbetare på kundservice, det är helt fenomenalt. Oerhört imponerad över kunskapsnivån faktiskt, för det ska jag ju säga att det finns ju ett bolag, nu kommer inte jag ihåg vad de heter, jag tror inte att det är Atlassian i USA. Vi har ju en liten sån här ganska smart tjänst där man kan söka i kundservicefliken på hemsidan, så kan man i realtid se och få upp träffar. Det är faktiskt Telia som är underleverantör till det, men jag vet, är det Atlassian eller något annat bolag, jag låter det vara osagt, som skapar egna wikis. Alltså så som Wikipedia är man ju van vid när man söker på nätet. Men det finns sådana också in-house i bolaget. Och det är klart, det behövs ju jättemycket. Ena dagen kan det ju vara en fråga om den här liksom utdelningen, om man är skriven i det landet där långt bort i stan och det finns ett skatteavtal mellan Sverige och det här landet. Men vad händer då när man, ja men sådär. Mm. Detaljer som jag blir mörkrädd när jag ser har ju de koll på.
Långt bort i stan.
Ja.
Det låter långt bort.
Det är väldigt långt bort. Och det gäller ju även på Twitter liksom, att de är inne och svarar på sådana detaljfrågor. Så att om någon på KS lyssnar på det här så vill jag bara rikta ett stort tack till att de finns ute i jorddjupet.
Kudos till er. Ja, ni är oersättliga. Men
det är ju inte värt någonting när vi säger sådär om de inte lyssnar på det. Så jag hoppas ju att de gör det så att de hör det där.
Ja, precis. Så nu märker vi om vi får massa så här leenden i hissen och så nu. Då vet vi att de lyssnar på Avanza-podden.
Just det.
Om det är ingen som säger någonting, ja, men då blir det lite hemläxa.
Japp.
Vi testar dem helt enkelt. Det är höstlovsvecka nu. Det är vecka 44. Jag tycker det märks av lite sådär. Det är lite lugnare stämning på stan. Jag vet, du gick en promenad nu på lunchen och lite färre folk i lunchköerna. Behöver inte armbåga mig riktigt lika mycket på tunnelbanan på morgonen och sådär. Men det är ju inte höstlov på börsen, kan man säga. Visst, omsättningen kanske har gått ner lite, handeln är lite lugnare, men Stockholmsbörsen har ju tickat på bra och vi nådde ju en ny all time high nivå här i förra veckan.
Väldigt roligt. Äntligen kan jag ju säga. Vi har ju tittat på den 27 april 2015, 1720,02 indexpunkter. Alltså det är den prisnivån inom citationstecken som indexet stod i. Och det är väldigt länge sedan vi var där. Nu 21 oktober fick vi äntligen ett nytt all time high och där kan vi säga tack Atlas Copco som kom med en fin rapport och återtog tronen som Stockholmsbörsens största bolag. Så att, ja, största, i alla fall i OMXS30, men jag tror nog att det blir kanske största även på hela börsen. Om man inte räknar med typ AstraZeneca, för att de räknas ju inte riktigt som svenska, fast de är ju det ändå. Det är där liksom.
Ja, men de har ju sitt legala säte och liksom hemvist i England, så att de räknas ju inte riktigt som svenskt. Men det finns ju svenska aktier så att säga att handla på börsen.
Exakt. Och där all time high. Det enda jag vill säga, Johanna, det var att 1639 dagar har förlupit. Det är väldigt mycket vatten som har runnit under broarna. 1639 dagar. Vi måste sätta det i kontext. Det är 3,5 gånger durationen på finanskrisen.
Längden på finanskrisen.
Längden
på svenska.
Alltså. Ja, exakt. Och vill man lyssna på lite duration etc., in och lyssna på ränteavsnittet med Lars Lönnqvist.
Ja, då får ni lära er allt om räntor och duration och en väldigt mysig röst dessutom.
Så jag vill bara säga här.
Bra poddröst.
Jättebra poddröst. Det jag vill säga här, det var på tiden. Och vi ska gå in på lyssnarfrågorna, men det kommer finnas en och annan som tänker när den personen hörde det där att ja, men hallå, stämmer det verkligen? Vi har ju haft en, liksom, man måste ju räkna med återinvesterad utdelning. Och då vill jag säga så här. Det är ofta prisindex vi tittar på när vi tittar på börsen. Det spelar ingen roll om det är Dow Jones eller om det är S&P 500 eller om det är OMXS30 eller vad det än är. Och man jämför ju indexet med sig självt. Är man en OS-stjärna, då vill man ju liksom bli, man vill ju bli bättre hela tiden. Man vill ju knäcka sitt egna rekord och sen vill man knäcka alla andra också, för man vill ju vinna. Men det som, när man jämför ett all time high nu, då jämför man ju med vart har indexet stått som högst förut. Så att man jämför ju indexet med sig självt. När man tittar på börsindex, då är det alltid det vi pratar om, prisindex i princip. Men när man tittar på sin egna avkastning, då ska man inte lura sig och föranledas och titta på sin egen totala avkastning jämfört med ett prisindex, utan då är det alltid återinvesterande index. Håller du med mig om det?
Det håller jag helt med om. Så att, ja, jag håller med. Och när man jämför en fond så ska man också jämföra med ett återinvesterande index. I och med att fonden får utdelningar som den återinvesterar, då ska det också vara, man ska jämföra äpplen med äpplen och päron med päron helt enkelt.
Men, liten poäng, nu skjuter jag in det här superkort bara. Vi vet ju faktiskt inte om det är så att människor får en utdelning om de återinvesterar den.
Nej, det vet man ju förvisso inte. Men om du ändå ska jämföra din avkastning, ja.
Jag menar att det blir mest rättvist om man ska jämföra börsens utveckling, om börsen står på all time
high. Ja, men då ska det ju självklart vara prisindex.
Ja, det blir mest rättvist.
Det är ju jättemärkligt att ha med utdelningar för 10 år sedan i vad börsen står idag. Alltså det är ju lite historia.
Ja, det blir lite rörliga komponenter och sen är det lite företagshändelser och det är någon avknoppning och särnotering som inte är kvar i det indexet. Och när, mycket, kan när det man mycket meck?
Ja, mycket meck. När man pratar om Stockholmsbörsen eller vilken börs som helst, då så här, ja, idag steg Stockholmsbörsen 1,5%. Ja, men då menar man ju antingen OMXS30, alltså de 30 mest omsatta bolagen, eller hela Stockholmsbörsen OMXSPI. Utdelningar är liksom, det är som du säger, utdelande index ska man ha och jämföra med när man jämför sin egna avkastning eller en fondsavkastning.
Ja.
Men där har vi faktiskt varit inne och snuddat lite vid första lyssnarfrågan. Men vi kan ju börja här nu, för vi har ett gäng frågor att dra av. Och då börjar vi med den här från Joppa.
Mm-hmm.
Visste du? Nej, jag kan avslöja någonting. Mina syskon kallade mig för Joppa när jag var liten.
Mm. Jaha, se här, så får man lära sig lite kuriosa. Ja. Jag gillar ju det.
Ja, här har jag en kompis alltså. Det fanns något barnprogram som var så här: rädda Joppe, död eller levande. Och jag har äldre syskon och då skrek de istället: rädda Joppa, död eller levande. Alive, please.
Ja, man kan tycka att det är lite mäckigt om man ska rädda Joppe där död.
Ja, ja, nej, den är osoft. Men nu ska vi gå till Joppas fråga. Jag tycker att ni borde göra en genomgång av olika index och vad de står för. Det verkar generellt som att folk har svårt med det. Utgå gärna från de index som finns att jämföra med på Avanza. En specifik fråga som jag tampas med är vad man ska använda för index för att jämföra med en vanlig global indexfond. Till exempel DNB Global Index, Robur Access Global, Avanza Global och så vidare. Men okej. Vi börjar med indexerna då. Om vi pratar Stockholmsbörsen så brukar vi oftast prata om OMXS30. Alltså de 30 mest omsatta, mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Det är liksom, man brukar kalla det för Stockholmsbörsens smala index. Här får man då liksom de stora bolagen. Man skulle kunna säga de största bolagen typ i princip. Så det är Stockholmsbörsens smala index som används. Sen så, och det är icke-utdelande. Så här räknar man inte med utdelningar. Och sen så finns det också OMXSPI. Det är Stockholmsbörsens breda index där man tar med alla bolag på börsen. Men de här är ju värdeviktade, så det blir ju så att liksom H&M kommer väga mer än Nobina till exempel. Så att det är utifrån storlek som man får vikt i det här indexet. Men vill man då ha med utdelningen, om man ska jämföra sin egna avkastning mot ett svenskt index eller en Sverigefonds avkastning mot ett svenskt index, då vill man ha med utdelningen, och då är det alltså OMXS30GI som man kan använda på Avanzas hemsida. Tidigare fanns SIX30RX, alltså SIX30 Return Index, men nu har vi bytt indexleverantör, så då är det OMXS30GI. Och jag kan väl tycka att man vanligtvis ska använda sig av det bredare index, för att om man inte bara investerar i de största bolagen, alltså då, det är väl mer relevant att ha hela Stockholmsbörsen, och då är det OMXSGI som är hela börsen inklusive utdelningar. Nu är det mycket GIPI, men OMXSPI, hela Stockholmsbörsen utan utdelningar, OMXSGI, hela Stockholmsbörsen ink utdelningar.
Men du Joppa, vet du vad vi kan göra här? Här kan vi göra så här att du som lyssnar på det här, den lilla hemläxan du fick här i början att gå in och ansöka till Facebookgruppen Avanza-podden. Mm. Vi är blixtsnabba på att godkänna där. Så att, nu är du förmodligen redan inne där. Så upp med teleluren, gå in där, så kommer vi ha lagt ut en liten bild här också på de här indexerna. De gamla indexerna som var väldigt, väldigt vanliga att använda, och de nya ersättarna som du nu har varit in på. Och jag tänker här att när man pratar PI och GI, det är ju väldigt mäckigt de här namnen. Det blir ju väldigt komplext. Det blir som liksom grekiska kan man nästan säga. Men när man tittar på de här indexerna då, jag menar OMXS30, OMX, där är ju det namnet. OMX, S står för Stockholm, och 30, de 30 mest omsatta aktierna. Och har vi GI, då är det gross index, återinvesterande, alltså brutto gross återinvesterande, och PI, price index, prisindex. Tänker vi har pratat om det många gånger tidigare, pratar man totalavkastningen på en investering, så kan det komma från kurstillväxt och utdelning. De två tillsammans är totalavkastning. Indexerna, gross, totalavkastning, kurstillväxt och utdelning, price index, bara prisutvecklingen. För ytterligare en sån där komponent till varför vi ofta väljer prisindex och tittar på när vi pratar om börsen är på all time high eller inte. Det kostar ju en slant för dig och mig att återinvestera utdelningen också. Vi har ett litet courtage och sådär. Så därför blir ju den jämförelsen lite mer skev än att bara titta på prisindex. Men vi lägger upp den där bilden så att man ser den, och man kan se de gamla och de nya.
Det låter alldeles fenomenalt. Sen då till Joppas andra fråga här om hur man ska tänka med en global fond. Då finns det ju primärt två olika index som globalfonder brukar jämföra sig med. Och det är MSCI All Country World Index eller MSCI World Index. Så MSCI All Country World Index eller MSCI World Index. Och där är det ju som så att MSCI All Country World Index, det är ett index som följer hela världen. Hela världens börsbolag. 23 utvecklade marknader och 26 tillväxtmarknader. USA väger såklart mest, tyngst i det här indexet, eftersom amerikanska bolag, det är där de största bolagen finns, och det är där de börserna har ett högst marknadsvärde så att säga. Men det är väl liksom det vanligaste indexet skulle jag säga som globalfonder följer, och det är också det bredaste och det som jag tycker är mest rimligt att följa. Men vissa följer MSCI World Index, och då får man också 23 utvecklade marknader men inga tillväxtmarknader. Så har man en sån global fond som bara följer MSCI World, då kanske det är lite extra viktigt eller att man väl också kompletterar med en tillväxtmarknadsfond i sitt sparande. Och jag tittade lite, och det är väl det här breda då, All Country World Index, det är ju något som till exempel Avanza Global, vår globalfond följer, och även SPP, en annan vanlig globalfond. SPP Global aktiefonden följer också MSCI All Country World. Medan en ytterligare vanlig globalfond som många kunder och sparare har, Länsförsäkringar Global, den följer där all, den följer World Index, och där får man inte några, inte några tillväxtmarknader.
Nej, och jag kan tycka liksom, den fondlistan som vi har lanserat, upphottat så att vi har liksom fräschat upp den ordentligt, den är fenomenalt bra om man vill titta på fonder. Och en av de förbättringarna där, för, men, det är klart att jag är jävig och tar det jag säger med en stor näve salt, men jag är verkligen, jag menar det, alltså, den är ju, det är som dag och natt att titta på det gamla kontra den nya listan. Den blir mycket mer visuell och mycket mer lättarbetad. Och mycket enklare att jämföra väldigt många olika fonder mot varandra. Så det man ser där är en förbättring, tycker jag, för de som är indexjägare. Mm. Det är ju att vi också visar rakt upp och ner i tabellerna, direkt i listan, omedelbart, så ser man vilket indexfonden följer. Mm. Vilket är oerhört enkelt när man tittar på liksom 10, 15, 20 olika indexfonder. Då ser du ju på en halv sekund vilka som följer vilka index. Så att är du intresserad av ett visst index, ja, men då är det ju, går det ju blixtsnabbt att hitta den fonden som kanske följer just det indexet du vill ha. Sen vill jag också tipsa om att de, oavsett om det är MSCI World eller MSCI All Country World Index eller vad den kan tänkas vara, googla på det. Det är för att då kommer du till MSCI's hemsida, till den landningssidan för det indexet, och då finns det allt som oftast en broschyr som är på 1, 2, 3, 4 sidor med jättebra, mycket grafik. Inte, alltså det är som en bilderbok. Nej, men det är ju inte liksom textstorlek 8 eller 7 med liksom 200 liksom meningar med massa legal text.
Nej, det är bra så här charts, tårtbitar. Man ser vilka länder är det som ingår, vad är de största bolagen, bla bla bla. Ja, så det informativ.
Man känner sig smart när man tittar på den. Informativa ordet. Mm. Och väldigt lätt att ta till sig informationen. Det är kul liksom att få den här extra, lägga de extra 5-10 minuterna och känna att man faktiskt förstår vad man får i det där indexet.
Man gör ett medvetet val helt enkelt. Och är man nyfiken på vilket index en viss fond följer, då kan man, när man är inne på fondsidan på Avanzas hemsida, om man går in på en fond, då kan man klicka under fliken detaljer och nyckeltal, och då står det där under, där står det vilket som är jämförelseindexet. Yes. Nästa fråga då. My, hon undrar över hur stor del av värdet på börsen som handlas av småsparare respektive proffs och passiva indexförvaltare. Intressant med tanke på börspsykologi och den allmänna paniken som bryter ut när börsen går ner. Så här känslostyrd handel borde, sådan här känslostyrd handel borde väl ändå inte proffs syssla med. Tack för en fantastisk podd.
Tack My.
Tack. Ja.
Ja, nej, man kan väl säga så här att även proffsen, även fondförvaltarna tvingas att påverkas av det här. Jag skulle vilja säga att i mångt och mycket så kanske det är småspararna som står för ändå en stor del av handeln. Lite grann beroende på vilken lista det är. Därför att, jag menar, vi har ju stora ägare i bolagen, men de sitter ju på händerna. Alltså, vi har ju något som kallas för free float. Hur stor del av aktierna i ett bolag som omsätts regelbundet under ett börsår exempelvis. Jag menar, det finns ju regler på Stockholmsbörsen. Jag tror att det är 25% som måste ingå i free floaten. Det vill säga att om 90% av aktieägarna i ett bolag bara sitter på händerna och aldrig kommer sälja, då blir det för liten handel. Då behöver ni inte vara börsnoterade liksom. Men så att stora fondbolag etc, de sitter ju ofta på sina innehav, och det är väl klart att de gör ju rokader i portföljerna också, men då gör de ofta, eller inte sällan i alla fall, blockaffärer. För jag menar, sitter du på, säg att en aktie brukar omsätta 100 000 aktier på en dag, och sen så vill du sälja ut 3 miljoner aktier och det är några procent av bolaget. Du kan ju inte trycka på säljknappen och skjuta ut det i orderdjupet, för då ser det ut som att du kommer till mäklaren med en pyramid som du vill sälja, och det är så här, ja, hur ska vi få avsättning för den här då? Och då vill alla ha den där pyramiden kanske, och då trycker du ner priset på alla andra fastigheter i närområdet. Så då ringer man ju upp till ett annat bolag. Hej, vill ni köpa? Eller man ger sin mäklare i uppdrag att vi vill sälja av 3 miljoner aktier eller 1 miljon aktier eller vad den är. Kan ju då ringa runt. Det kanske är en annan fond som vill ta hela kakan. Eller sen så är det lite olika som vill ta olika portioner, men tillsammans så tar de hela kakbiten. Så att ju mindre bolag det är, desto större andel av omsättningen skulle jag säga och utgörs av småsparare. Desto större bolag, desto mer professionellt kapital. Men den enda poängen jag har här, varför jag sa från början att förvaltarna kan tvingas vara med i den här psykologiska limbodansen, det är att om det är så att det är en fond där det är mycket småsparare såklart som fondandelsägare, och så går börsen ner och man får ont i magen om man trycker på säljknappen. En fond har ju 0-10% kontanter. Nu kommer du säkert säga att ja, men 10% det har de kanske sällan. Nej, men de har det som 0-10 får de väl oftast ha sådär. Så att, och det är ju bara för att de inte ska behöva sälja innehav om någon vill sälja av sina fondandelar. Men när den här liksom bufferten är slut, då måste de ju börja skala, sälja vissa innehav eller skala en liten del av alla innehav. Och då börjar man ju trycka kurserna neråt så att de kan tvingas delta i den här psykologiska limbon om man trycker säljknappen för mycket. Och det har vi sett i kristider när det går käpprätt neråt och folk blir väldigt oroliga. Då har fondförvaltare sällan något val, även om de säger vi skulle vilja köpa nu. Men vad gör vi om bufferten är slut och alla trycker på säljknappen?
Det går inte. Jag ska bara tillägga här till ditt utomordentliga svar att om man tittar på andelen av ägandet av marknadsvärdet på, av svenska noterade aktier, så är det som så att privatpersoner står bara för 11,5%. Sen så är det svenska juridiska personer som äger 48,1% av börsen och utländska ägare 40%. Så det är ju, om man tittar på marknadsvärdet, så är det ju utländska ägare och svenska juridiska personer. Men som Niklas var inne på, juridiska personer kan ju vara fonder, så att vi har vårt sparande via det. Men ja, generellt sett inte jättestort. Men som du säger, i vissa bolag är det ju i princip bara privata investerare, privatsparare som är ägare. Och den typen av bolag har ju en tendens att ha väldigt volatila, väldigt svängiga aktiekurser. Det finns ju lite sån här, jag ska inte säga skräckexempel, men ett bolag vill ju ofta gärna ha några lite institutionella långsiktiga ägare som agerar på ett annat sätt. För att om det bara är privatpersoner som styr handeln i ett bolag, så kan det bli lite märkliga kursreaktioner ibland.
Ja, men så här, vi har ju exemplet med Fingerprint. Mm. Det är ju ett episkt exempel i modern tid där det är en... Alltså det kan bli jobbigt för alla parter. Du har en aktie som lever sitt egna liv och du har ju ett bolag som operationellt vill bygga bra produkter och tjänster med sina fingeravtryckssensorer och allt vad det är. Men och sen så är det lite, det har ju varit väldigt mycket turer i det här bolaget, och det är klart att ett bolag kan ju säga att ja, men aktien lever ju lite grann sitt egna liv. Vi går ju till jobbet för att skapa värde och liksom prestera och öka liksom det fundamentala, försäljning, marginaler, vinst och allt vad det är. Men till slut så kommer man till ett läge där så här, visst att aktiekursen och bolaget kan leva i ett särboförhållande, men det är fortfarande ett förhållande mellan bolaget och aktien, och det är ju inte roligt om du får det här med att du får en sekt kring ett bolag, du får analytiker som kanske inte riktigt håller med och tycker att man måste också lite grann tänka på riskerna. Du har vissa uppviglare som vill få till en hetsk debatt för att kasta bensin på brasan. Du har analytikerhus på stan som måste höja sin säkerhet för att analytikerna har blivit hotade. Det, alltså, hela Fingerprint har ju varit lite grann av en soppa faktiskt. Så där är det ju ett och aktien gick upp 267 gånger pengarna som mest, och många sparare förlorade för att man köpte efter den sista euforiska uppgången. Så det här är ju ett typiskt exempel när det kan bli lite, det blir inte bra för någon.
Nej, det är väl en bra sammanfattning. Det blir inte bra för någon när det är så.
Men det där ska jag nog också bara säga, att det här med de här utländska förvaltarna och sådär, de kan ju ofta sitta på händerna. Eller det kan ju vara så att utländsk pensionsstiftelse eller fond eller vad det är, att de köper in sig på marknaden, men att de ofta sitter på händerna. Så att jag menar, du sa att vad var det, 11% av ägandet var i privat ägo?
Ja, i marknadsvärdet. Tittar man på antalet ägare så är ju privatpersoner i klar majoritet, då är det 86%. Men det är ju inte så relevant i sammanhanget, utan 11,5% av värdet av Stockholmsbörsen ägs av privatpersoner direkt.
Ja, så det är väl de också som står för mycket av fluktuationerna. Ju mer, desto mindre bolag vi pratar om. Det är för att liksom en förvaltare av en fond kan ju inte hålla på och hoppa så här. Jag menar, då skulle man få upp omsättningshastigheten i fonden jättemycket, och det skulle leda till jättehöga courtagekostnader. Jag vill sväva ut och säga en grej här, och det är att ibland har jag förstått att man kan missuppfatta den informationen vi visar på vår hemsida när det kommer till fondavgifter. Därför en fond har en förvaltningsavgift. Det är alltså avgiften när förvaltaren går till jobbet och ska överprestera börsen om den aktivt förvaltad fond.
Vi ska alldeles strax komma in på det. Nästa fråga handlar om det. Men...
ja, och då, en gång i tiden så fanns det den förvaltningsavgiften och så fanns det TER, Total Expense Ratio, och TKA, totalkostnadsandel. Vi ska inte fastna där för det gamla begrepp. Men nu för tiden så har ju vi en total avgift som vi visar på sajten, och det vet inte jag om alla andra gör där ute. Jag har inte sett det i alla fall.
Jag tror att vi är ensamma om det.
Vi är ensamma om det. Morningstar har en jättelång skrivelse som är lite mera totalkostnadsandel inklusive transaktionskostnader, har jag förstått att den heter. Okay. Och där är så här förvaringsinstitut och legala kostnader och marknadsföring och allting. Och på slutet, transaktionsavgifter. För tänk dig om du skulle säga att transaktionsavgifterna, courtaget när du köper och säljer aktier, det får du ta från förvaltningsavgiften. Ja, det skulle skapa ett monumentalt incitament för förvaltare att aldrig göra några affärer. För att så fort de gör en affär så kapar de ju sin egen intjäning. Det är viktigt att förstå det där att det läggs lite saker på toppen också. Men det var en utsvärning.
Det var en utsvärning. Men det var en liten övergång också till nästa fråga. För Daniel har en fråga om fonder och avgifter. Är verkligen låga avgifter oftast bäst? Hur hittar man rätt aktiva, dyra fonder? Och hur ska man tänka med fonder och fondförvaltare? Hur får man sig en bild av förvaltaren bakom fonden? Lite kort svar på frågan först, Daniel. Nej, låga avgifter är inte allt, eller indexfonder med låg avgift är inte alltid bäst. Men man kan väl säga som så att de ofta är det. Index, då köper man ett index, man får ett snitt, man har en låg avgift, det är en säker rabatt, och man får liksom snittet så att säga. Sen så finns det ju aktivt förvaltade fonder där förvaltaren faktiskt lyckas med det de har, deras existensberättigande, det vill säga att slå index, och då tar de lite betalt för det, men, eller de har en högre fondavgift, men lyckas de så är det faktiskt inget problem, för får du en högre avkastning efter att alla avgifter är dragna, så är det ju bra för alla delar, problem för alla parter. Problemet är ju som sagt att man inte riktigt vet vilka fonder som kommer slå index, för merparten gör det ju inte. Om man tittar på Sverigefonder senaste 10 åren, så är det en av 4 Sverigefonder som har slagit sitt jämförelseindex. Så att 75% har alltså inte gjort det. Och det, ja. Jag gjorde en lite djupare neddykning i det här. Och man kan väl säga att det är som så att ofta brukar indexfonder toppa, eller aktivt förvaltade fonder brukar toppa liksom bästa topplistan över fonderna som har gått bäst. Men de brukar också dominera bottenlistan över fonderna som har gått sämst. Så att risken är ju högre med aktivt förvaltade fonder. Medan om du köper en indexfond så brukar du oftast få, liksom, då hamnar du någonstans i mitten. Och många skulle nog bli nöjda med det. Men som sagt, jag sparar i flera aktivt förvaltade fonder. Jag tycker det är ofta, framförallt vad gäller Sverige och tillväxtmarknaden, så ser jag ett stort värde i det. Men då måste man ju följa med lite mer.
Ja, men alltså jag tycker att det är bra att man ser de aktivt förvaltade fonderna i förlorarlistan också. Alltså både i vinnarlistan och i förlorarlistan, för det visar ju att de gör sitt jobb. Alltså ja, att de är aktiva och vågar ta aktiv risk och avvika från index som är liksom medelmåttorna. Det är, liksom, det är mitten, det är korplaget, och korplaget skickar man inte till OS. Och ibland kan det vara så att man bettar på fel hästar. Jag menar, vi är ett av Sveriges mest, som ett av de fondbolagen i Sverige som har bäst renommé där ute, som har haft det lite tuffare. Och man hade en del bets på svensk banksektor och sen så gick inte det bettet hem. Nej, fast titta på den historiken som det här fondbolaget då har presterat, så är det ju en fenomenal avkastning. Och det har gått lite trögare på senare tid, men det visar ju också så att de här medelmåttorna som är indexkramare, som inte vågar avvika. Och tyvärr så finns det många där ute som är så faktiskt. Jag har pratat med jättemånga förvaltare, det har du också Johanna, många, många, många förvaltare genom mina år som säger, gud vad skönt när jag kom till det här lite mindre bolaget, för när jag var här borta förut, då sa man att ja, men ni får inte avvika för mycket, för då rör det upp känslor här borta, då påverkar det den här affären eller den här affären, eller det kanske ett bolag, sådär, det blir väldigt komplext.
Mm.
Tyvärr. Och vi har ju haft liksom diskussionerna genom åren också med det här liksom aktivt förvaltade fonder som mer eller mindre blir indexkrameri. Så att man måste våga ta risk och ibland hamnar man i bakvatten, men det här lyfter ju också upp den här liksom lite grann filosofiska frågan. Vad är en korrekt tidshorisont att utvärdera en fond på? Vad blir mest rättvist?
Det är en bra fråga. För jag brukar ju säga så här att om du sparar i aktivt förvaltade fonder, var inne och kolla till dina fonder minst en gång per år och sådär. Men det betyder ju faktiskt inte att de varje år måste slå index eller varje år måste vara bäst i klassen. Men över tid så är det ju det vi betalar för. Annars kan vi lika gärna köpa index. Men som du är inne på, Niklas, man kan ta fel beslut ett år där betten bara inte går hem. Även fast med de bästa intentioner. Men det föll inte, alltså börsen är ju inte säker. Och det kanske man måste ha en acceptans för då som sparare, så länge man har förtroendet kvar för fonden och fondförvaltaren. Och det leder in mig på Daniels nästa fråga. Hur får man en bild av förvaltaren? Ja, det är inte jättelätt, men man kan... En väldigt enkel sak att göra, det är ju att skriva upp sig på nyhetsbrevet. I princip alla fonder skickar ut ett nyhetsbrev. En gång i månaden eller en gång i kvartalet, så får man det. Så kan man läsa hur ser man på marknaden just nu, hur har fonden gått, jada jada jada. Där får man ju en liten bild och liksom läsa lite på hemsidan, vad är filosofin bakom den här. Och sen så är det ju många förvaltare som gästar poddar som vår.
Jag tänkte att du skulle komma in på det.
Precis. Eller andra ekonominyheter, EFN, DI, vad det nu än kan vara. Placera, skriver ju sina fondanalyser och så. Så man får lite detektivarbete och googla och försöka liksom...
Det man kan göra också, man kan ju titta på namnet på den här förvaltaren och sen så googlar man på namnet helt enkelt.
Jaja.
Och sen så trycker man på nyheter och kanske man får upp lite nyheter också där den här förvaltaren har varit ute och uttalat sig, att man får en känsla för hur de resonerar kring deras investeringar. Jag menar, har ni en förvaltare som ni tycker att det här är en riktigt duktig förvaltare, men jag skulle vilja lära mig lite mer. Jag skulle vilja ha ett porträtt på den här förvaltaren och hur han eller hon resonerar kring och liksom filosofin. Så skriv det i Avanza-podden då i gruppen, så får vi helt enkelt se till att damma iväg ett mejl och säga, vet du vad? Dina fondhandelsägare vill lyssna till dig i podden, så ska inte du komma och ta dig hit. The coffee is on us.
Gör det. Det var ett bra tips. Och jag ska säga det också. Det är verkligen ingen vare sig köp- eller säljrekommendation åt något håll. Men du och jag, det kan vi ju säga. Vi är ju lite petiga med vilka fondförvaltare vi tar in.
Ja, men det är vi.
Det ska vara, sen säger jag inte att vi sparar i dem själva eller att vi ens har eller det är ingen rekommendation så. Men vi tar ju faktiskt bara hit fondförvaltare som vi ändå har ett förtroende för.
Ja, och sen har vi inte liksom, vi har inte hunnit podda så länge att de förvaltarna som vi har haft i podden hittills är de duktiga och alla andra inte är duktiga.
Nej, utan, nej.
Men det är som du säger, det finns ju ett filter såklart.
Mm.
Men här har jag en liten fundering kring, vi ska inte fastna för vi vill ju liksom besvara de frågorna som vi har fått inskickade, men jag måste ändå bara fråga, just det här med förvaltningsavgiften, jag menar Warren Buffett har ju sagt och liksom att pris är vad du betalar och värde är vad du får, och du har ju skrivit ett blogginlägg kring det här också med ditt resonemang kring hur aktivt förvaltade fonder med en högre prislapp ändå kan vara värda pengen för att de överpresterar börsen.
Googla på är billiga fonder alltid bäst, så kommer ni till det.
Så hittar ni till det direkt rakt in. Men vad säger du om man skulle kanske ta en Sverigefond där man skulle ta en avgift på 0,5% på den här och sen 20% performance fee på om man överpresterar index. Jag gillar inte performance fee överlag. Det blir lite mer, och det gör det mera komplext.
Ja.
Men att du tar en avgift på 0,5% om det bara är index och sen så får du lite mer av kakan om du slår index.
Mm. Ja, men jag har inte så mycket mot performance fee, men då tycker jag att den grundavgiften ska vara under 0,5%. Alltså det är lite, men för att jag kan tycka att en riktigt låg grundavgift och sen en performance fee om man slår index, det tycker jag kan vara ganska så här, ge rätt sorts incitament helt enkelt. Men det hänger ju lite på att grundavgiften är låg. Men det har inte riktigt slagit i Sverige det här. Det är ju en del hedgefonder som har det, och där tycker jag det är väldigt vanskligt, för att där är ju ett annat problem att man ofta inte har ett riktigt spot on jämförelseindex att jämföra sig med. Och om man då håller på att jämföra sig med någon så här T-bill, alltså statsskuldväxlar och räntan på det, då blir det ju bara pajigt. För det är ju självklart att man ska få en bättre avkastning än minusränta eller nollränta eller vad det nu än är. Men jag kan tänka mig att för fonder där finns ett bra jämförelseindex så är jag inte helt främmande för det.
Nej, och är det så att man har aktieexponering i fonder, men då ska det vara ett jämförelseindex som är ett, det behöver inte vara liksom OMXS30 kanske, om det är så att man inte vill det, eller OMXSP, men det ska ju vara ett aktieindex som man tycker ändå speglar, inte en 2 eller 3 månaders statsskuldväxel som du säger, då blir det lite konstigt. Men det där är liksom värt att fundera lite grann kring, men då måste man ju också kanske ha ett high watermark som är också lite sån här lingo, men att man har ett vattenmärke, för att om du köper in det i fonden när den står i 100 kronor och sen så faller den ner till 50 kronor och så kanske ett år har förlöpt och man kanske säger att man bara tittar på senaste året, då börjar man ta ut performance fee egentligen från 50 kronor tillbaka till 100-lappen igen, och det blir ju jobbigt för dig som är långväga fondandelsägare, men det är ju fullt naturligt för dig som precis köpte in det på 50 kronor. Så att det blir lite rättvist också. Det blir ju lite mer komplext. Jag ville bara liksom väcka tanken och lite vad du tänkte kring det. Men det blir mäckigt, det blir det ju.
Ja, det blir lite mäckigt, och det är väl en av anledningarna till att det inte riktigt har slagit i Sverige heller.
Nej, så är det nog.
Okej, en personlig fråga då. Vad är er uttagsstrategi för era pengar, undrar Niklas. När ska ni använda allt det värde som era investeringar genererar? Eller är det ett störst pengapåse när man dör som vinner? vill du börja?
Ja, nej, men man kan väl säga att livet har ju ett tidsvärde, så är det ju. Ju äldre man blir, desto mer inser man ju det också. Att, jag menar, det är ju inte bara liksom störst pengar på sig när man dör vinner, så är det ju inte, och mest prylar när man dör vinner, så är det ju inte heller, och man får liksom inte ta med sig pengarna till nästa liv om det är så att vi lever en gång till, eller, ja, man har ju liksom inget nöje av det. Det är klart att det kan ju gå i arv till nästa generation, men man ska väl unna sig lite grann också under tiden, och det är ju så faktiskt, vi ska ju inte ha någon moralpinne här, men livet kan ju faktiskt förändras väldigt, väldigt fort. Och det är ju värt att komma ihåg det. Men jag tycker för min egen del, jag menar, jag är ju lite på det sättet kanske speciell, därför att jag har sparat halva min lön sedan tonåren. Liksom. Och jag tycker att sparande är väldigt roligt. Men det handlar ju inte om pengar, det handlar om investeringar. Och se det växa och följa bolagen och vara på aktieträffarna. Och få lyssna till när de ger sig in i nästa marknad. Och man är så här, ja, men det är liksom lite Indiana Jones och jakten på den heliga graalen. Det blir lite spänning i det hela. Det hade lika gärna kunnat vara hockey eller innebandy eller ponnyridning eller så här fallskärmshoppning eller vad det än är. Men nu råkar det här vara min hobby. Men jag tror att det viktiga för mig, det är nog när man kommer upp till den här platån och man känner att man har en ekonomisk trygghet. Speciellt nu med 2 barn, att man känner att vad som än händer i livet så finns det en ekonomisk trygghet, så att jag vet att jag har tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen om du inte är nudist. Och det är jag ju inte, så det vill jag ha med kläder på kroppen också för andras trevnad. och då liksom kommer man ju upp till någon form av, man får en lite lugnare magkänsla, livet blir lite, det blir inte bättre, det blir inte roligare, det blir inte lyckligare med mer pengar, men du behöver inte oroa dig på samma sätt.
Nej, det behöver man inte. Ja då, jag är ju fullinvesterad i princip hela tiden. Jag har ju väldigt svårt att hålla kontanter. Jag skickar in det i depån. Men jag kommer nog inte, alltså jag är en bostadstjej. Jag knarkar Hemnet, jag drömmer om annan typ av bostad än den jag har idag. Sådär. Så att jag har många sådana drömmar. Och när jag har fått ihop tillräckligt med kapital för att liksom verkställa dem, så att säga, då kommer jag nog ha en uttagsstrategi som kanske inte är den som jag lär ut med att man ska ta ut månadsspara och månadsuttag, utan då blir det nog en större klumpsumma helt enkelt. Sen är det såklart att jag har ett liksom ännu längre, mer långsiktigt sparande också till liksom pension och den biten. Men jag kan tänka mig att jag om några år kommer använda en del av mina pengar för en annan bostad helt enkelt.
Men du kan inte leva ut den drömmen genom att investera i en bostadsutvecklare då?
Men då kan jag ju liksom inte sitta och titta ut mot ett fjäll eller mot en fjärd eller någonting.
De bilderna kanske du ser i årsredovisningen istället.
Ja, precis. Hemma vid köksbordet och bläddra i årsredovisningen. Nej, men jag, sen så är det så här, jag har ingen aning om det någonsin kommer bli så. Men jag skulle vilja bo, jag bor bra liksom. Jag bor i en lägenhet i stan, jag trivs bra. Men jag drömmer kanske på sikt om något annat.
Nej, men det är ett bra tema för ett framtida poddavsnitt. Dels drömmar och vad man egentligen ska göra för pengarna och sådär. Men sen också när man inte sköter sig. Eller sådär, vi är ju inte alltid strängt kalkylerande, nyttomaximerande miniräknare som går runt på kontoret där. Utan vi är ju människor också såklart, och det är ju de i gruppen också. Så jag tror att många kan ju relatera till det där, att man har en plan och sådär, och sen så kanske man skarvar lite grann. Det är som att man grottar ner sig i soffan med barnen en fredagkväll och sen så äter man chips och sen så glömde barnen att borsta tänderna. Så det händer väl aldrig.
Nej.
Men så att, ja, men lite sånt. Bara för, ja. Vissa människor kanske kan tycka att det är jobbigt, så att jag måste göra alla de här valen i livet i alla olika skeden, och så var det här med sparandet, och så skulle man fatta, och så high watermark, vad var Niklas sa där, och sen så exploderar man bara och känner så att jag orkar inte, för det är så mycket komplext. Så kanske någon gång så här down to earth, att så här, det är okej, jag har aldrig inte sparat den här.
Nej, men vi har alla våra olika liksom styrkor och svagheter kan man säga. Ja. Och så länge man liksom lyckas balansera det så brukar det ju bli ganska bra.
Ja,
och när exakt. Och när jag säger att jag kommer inte göra som jag lär ut, det vill säga med månadsuttag, det handlar ju också om att jag vet ju att jag är inte beroende av de här pengarna. Det är ju inte så att om börsen går ner 40% att jag kommer behöva sälja. Nej, men då kommer jag väl inte kunna köpa det där huset jag drömmer om just då. Men det är inget som, det är liksom inget jag skulle inte ha den strategin om jag visste att jag kommer behöva sälja någon gång. Nu är det ju mer att jag är flexibel.
Ja, och jag menar det viktigaste, öka nettotillgångarna i din ekonomi löpande, för då kommer du att kunna göra de livsvalen du vill och där du får mest nytta och livsnjutning helt enkelt.
Det är en bättre strategi än att hela tiden ha allt på sparkonto bara för att man inte vet att tänk om jag vill använda dem om 2 år. Då kommer man förlora väldigt mycket i avkastning.
Ja, men jag måste bara säga, man ska alltid borsta tänderna, och det är vi ju båda duktiga på. Liksom. Jag vill bara disclaima så att man inte tror någonting annat. Men om man då drar upp en Colgate Palmolive tandkrämstub, så vill jag också bara säga...
Börsnoterat?
Det är börsnoterat. Då vill jag bara säga att 15% av topline, och det är sånt där lingo, men 15% av försäljningen hos Colgate Palmolive går till husdjursfoder.
What?
Visste du det?
50% av försäljningen går till, alltså, eller från, eller det
ja, när man tänker på Colgate Palmolive,
ja, då tänker jag på tandkräm.
Mest på tandkräm. Jag på tandkräm.
Och tvål.
Exakt. Palmolive eller Palmolive. Men att 15% av bolagets försäljning faktiskt utgörs av djurfoder. Och just det här att förstå vad man köper, det är ganska kul ibland att man kan gå in, om man är nyfiken på ett bolag, in på Google, bolaget Colgate Palmolive följt av Investor Relations, där har vi sagt förut, hitta en investerarpresentation, de är lite mer som en bilderbok, lite roligare än en tjock mastig årsredovisning. Det finns massor av kuriosa där, man får såna aha-upplevelser, det där är ju en sån.
Det är det. Gud, vi hinner ju inte alls beta av frågorna i den takt vi hade tänkt. Jag har hur många frågor kvar och ganska lite tid.
Du får sluta prata så mycket.
Ja, du. Jimmy undrar i alla fall, vad bör man tänka på när man köper utländska aktier? Vad är det mest fördelaktigt att ha dem? KF, alltså kapitalförsäkring, eller ISK? Där är ju det enkla valet, tycker jag, den enkla tumregeln. Utländska aktier passar bäst på kapitalförsäkring. För då kan försäkringsbolaget begära tillbaka den utländska källskatten. ISK funkar ju också bra om man inte har bostadslån och om man har tillräckligt stor schablonintäkt på sitt ISK. Så det är, det är lite fler om och men och kring och hur det är. Så att, enkla tumregeln är väl utländska aktier KF.
Mm, exakt.
Det var i alla fall ett snabbt svar.
Ja, jag känner att där vann vi igen lite tid.
Okej, nu 3 papper här. Niklas, Jerry undrar, finns det några planer på att höja gränsen för belåningsgraden för bolån som nu är på 60%? Det är alltså det här Stabelo Bolån Plus då som han syftar till.
Jo, men exakt. Bolån Plus som vi har där, då har vi kreditgivare Stabelo och vi har ju 60% belåningsgrad i dagsläget. Många som köper, men vi har ju krav i Sverige då på 15% kontantinsats bolånetaket. Och det är ju klart att det är ju många som köper till 85% och vi har bara 60% där då. Så att det är ju, det är rimligt att det kommer att ses över om vi inte skulle kunna lansera någonting med en belåningsgrad över 60%. Men det är också så här att bostadsmarknaden i Sverige är värd 3 500 miljarder. Och vi har väl gått ut och sagt att nu vågar jag inte riktigt, för jag måste veta exakt vad vi har gått ut med i pressmeddelande. Men det är ju en bit under 10 miljarder, men inte jättelångt under 10 miljarder. Vilket innebär att så här, vi har ju bara börjat skrapa på ytan. Vi har ju inte alla de sakerna på plats som vi skulle vilja ha. Nyutlåning, handpenningslån, brygglån, säkerhetsbyte, allt möjligt, you name it, lingo, som vi skulle vilja ha sen. Men det handlar ju först om att så här, få produkten på plats, bygga en stock, träna upp de här bicepsmusklerna så att du blir en riktig muskulös hulk. Och då kan du på riktigt bli en riktigt nagel i ögat för etablerade bolånekapitalet där ute och verkligen trycka ner priserna. Så att ja,
snabbt svar.
Sannolikheten är att ja, att det förmodligen kommer i framtiden. Det är svar, ja.
Bra. Nu får du svara snabbare på det här. Och då menar jag inte prata snabbare, utan jag menar... Åka undrar, finns det planer på fler indexfonder? En Avanza Global småbolag är ju drömmen, men även Avanza Norden skulle jag inte säga nej till.
Då kan jag säga så här, Avanza är ett av Sveriges snabbaste växande fondbolag. Vi är pionjären och vi försöker trycka ner priserna. Det ser man inte minst när man tittar på 10, 15, 20 mest ägda fonderna. Dina argument och ditt resonemang kring att fondavgifter är viktigt når fram ut i eten i folkhemmena. Att vi skulle vilja fortsätta att vara den pionjären vi är och fortsätta pressa priserna i Sverige, fortsätta förbättra för svenska sparare, är en ganska låg oddsare. Så att utan att säga för mycket så säger jag att det är väl klart att på kalkylbordet så vi har ju inte gett upp tanken att fortsätta det som har byggt vårt DNA. Var det tillräckligt luddigt?
Det var en bra cliffhanger. Kristoffer undrar så här, är ISK eller fondkonto bäst skattemässigt när man sparar i över 20 år? Och där är det ju som så att det finns ju faktiskt, vi brukar ju alltid säga att ISK eller kapitalförsäkring passar bäst för börssparande. Har man någonting som man tror växer över 1,5 eller ja, 3% för att ta lite per år, så är ISK sannolikt bästa valet. Men om absolut, köper man någonting, aldrig säljer, kör en riktig buy-hold-strategi, ja, men då kan det ju vara någonstans, då går det inom brytgräns någonstans vid 20 år där det kanske faktiskt är bättre med en depå. Alltså att man har skattat på traditionellt sätt, det vill säga bara skattar 30% på vinsten den dagen man säljer istället för att betala lite låg skatt varje år. Lite låg. Men det här är ju väldigt så här, hypotetiskt och lite om, men kanske. Ett, så vill det ju till då att man inte gör någon försäljning. För hela poängen handlar ju om att liksom ränta på ränta blir kraftfullare ju längre tiden går. Men då får man alltså inte göra några byten. Då ska man ju vara ganska säker på att jag vill ha den här i 30 år eller vad det nu än kan vara. Och något annat som kanske är ännu viktigare, det är ju att många bolag delar ju ut pengar. Eller kommer börja göra i alla fall. Och då är ju fördelen med ISK att den blir ju liksom skattefri i utdelningen. Medan utdelningen, om du har en vanlig depå, skattar du 30% på. Så att jag skulle säga att även om man har 20 år i sparhorisont, och det har väl de flesta på sitt långsiktiga sparande, så är ISK bäst.
Ja, och det där är en intressant grej, för att just det här med att utdelningen är skattefri, i och med att du tittar på värdet på det här schablonskattade kontot, så spelar det ingen roll om det är 100 kronor i en aktie eller om det är 95 kronor i en aktie och 5 kronor i kontanter i likvid form, så att du kan köpa aktier med, för att du har fått en utdelning på 5 kronor från det här bolaget, och då bör ju kursen allt annat lika falla 5 kronor. Det är fortfarande 100 kronor, det har ju inte skapats något värde bara för att man tar en peng från bolaget och skickar ut till ditt konto som ligger i det här schablonskattade skalet. Men är du långsiktig, för det här säger du någonting väldigt, väldigt viktigt. Är du långsiktig och är en utdelningsinvesterare, då är ju sannolikheten dramatiskt mycket högre att schablonskattat konto är gynnat för dig. Därför att då får du ju en garanterad avkastning inom citationstecken varje år när du får utdelningen. Och jag menar, har du ett vanligt traditionell depå, då skattar du bort 30% på den utdelningen. Så att för varje krona du får ut i utdelning så återinvesterar du bara 70 öre. Mm. Då är det faktiskt ändå bättre att ha det här schablonskattade kontot. Jag menar, idag ligger väl gränsen varje 1,5% där utöver ungefär. Sätt på lite marginal förvisso, men bara utdelning, bara direktavkastning på börsen är ju högre än den där nivån. Så att ja, allt annat lika så är det ju rimligt att ha pengar i ett schablonskattat konto. Men det är ju inte roligt om vi får en krasch en månad innan eller ett halvår innan man ska ta ut pengarna och säga hej, här har jag suttit och betalat skatt i år ut och år in i flera årtionden och sen kom kraschen och jag måste ta ut pengarna. Den risken löper man ju såklart alltid. Men både du och jag har ju vårt sparande i schablonskattade konton för att det är liksom mer fördelaktigt allt annat lika.
Ja, sannolikt. Alltså det är mer fördelaktigt idag och sannolikt kommer det vara det i framtiden och man får en större flexibilitet. Och man slipper deklarera, bara där är en win. Ja. Eller fylla i K4 i alla fall. Deklarera måste man ju. Ja, vi hinner med någon fråga till, va?
Japp.
Tor undrar så här, vad menas egentligen med riktkurs som ofta nämns i samband med att ett institut ger en rekommendation? Och sen så tillägger Jonas här, ja, och hur länge gäller en riktkurs? Vad är en riktkurs?
Det är en oerhört bra fråga. En riktkurs, alltså när man skriver en analys, så i slutet så brukar man sätta en riktkurs. Så att aktien ligger i 120 kronor idag. Och sen så har man ändrat lite grann i sin modell. Man kanske har ändrat till riskfri ränta. Man ändrar lite marginaler. Kommer in en rapport som visar att vinsten var lite bättre. Och bolaget säger, ja men vi tjänar nog lite mer pengar framåt. Och så skruvar man lite grann i sitt så här modellark. Och så visar det att ja, men den här kursen bör istället ligga på 135 kronor.
Det borde vara här som det riktiga värdet för den här bolaget är.
Ja, så att när vi justerar de ingående värdena i våra kalkyler. Med att liksom, den riskfria räntan har gått ner lite grann, bolagets lånekostnad har gått ner lite grann, marginalerna bör stärkas, bolaget säger att försäljningen i fjärde kvartalet börjar bli lite bättre och sen så petar man in de här olika liksom förändrade värdena, ingångsvärdena, och då får man ju ut en, liksom ett bedömt fair value, liksom ett värde som man tycker att här borde aktiekursen ligga. Då sätter man en riktkurs där och säger att ja, men den står i 120 idag, våran riktkurs är att den borde liksom kunna stå i 135 kronor. Och vissa bolag har ju, eller de flesta, de har ju antingen köp, sälj eller behåll. Vissa har övervikt och vissa har undervikt. Överviktade är ju liksom
köp.
Precis, det blir lite av de här mellanstegen så att säga. Och vissa har ju sagt att det måste vara en potential på minst 20% på kursen för att vi ska få sätta köp. Är det 15? Ja, det är fortfarande 15, är en fenomenal siffra, men vi sätter inte köp då.
Nej, det är precis, för man kan ju faktiskt ha en riktkurs, alltså en analytiker kan sätta en riktkurs som är över vad aktien handlas idag, men man har ändå inte köp på den utan man kanske har behåll. Och då är det för att man tycker att potentialen är kanske ändå inte tillräckligt bra. Man tror på något sätt att index kommer gå bättre eller kommer finnas andra bättre investeringsmöjligheter.
Ja, och det kan ju vara så att i våra nyhetsterminal så kommer det att ja, men den här analytikerfirman har en riktkurs på 130 kronor på den här aktien. Nu har man justerat upp lite grann. Ny riktkurs är 135, men det står fortfarande behåll. Det kan till och med fortfarande stå sälj. Kursen kanske står i 170. Man höjer upp från 130 till 135, men säger fortfarande sälj. Och då kan det ju vara så här standardiserade, bara man går igenom alla Excel-filer, man ändrar en input och säger, hörni, Riksbanken kommer inte alls höja räntan i slutet på det här året, eller Federal Reserve kommer att sänka räntan idag när det här spelas in då 25 punkter. Trycker man in det, pang, utfår man en liten, liten förändring på varje kurs och då skickar man ut i marknaden. Mm. Det är då man ibland ser de här löjliga förändringarna på några kronor som inte gör varken till eller från. Och riktkursen, hur länge den gäller, det här är en fenomenalt viktig poäng också. Det kan ju vara så att någon ger den här riktkursen på 3 månader, någon annan på 6 månader. Och då kan ju vara någon analytiker som säger sälj och så blir man jätteförbannad. Men så här, gud förbannat, vad menar du med det här? Det är ett fantastiskt bolag. Men då måste man ju också skilja på, bolaget kan ju vara fantastiskt bra och väl värt att äga långsiktigt om man är en långsiktig aktieägare. Men kortsiktigt kanske förvaltaren tycker att ja, men det här är ett jättebra bolag, men aktien har gått upp 35% i år och det har inte kommit ut någon riktig information som stödjer den uppgången och börsen är bara upp 15, säger vi. ja, men då kanske vi sätter sälj nu. Så går aktiekursen ner lite grann. Då kovänder de kanske 3 veckor senare om aktiekursen skulle gå ner lite mycket. Och säger att ja, men nu är det ju köp. Så att man måste också skilja på bolag och på aktiekurs. Och jag tycker att hittar du fenomenala bolag, har du inte alltid i världen att sitta med det här 8, 10, 12 timmar om dagen. Ja, men hitta ett knippe fenomenala bolag, äg dem över tid, köp löpande och köp mer när börsen är sur. Men det är ju inte så vår värld ser ut.
Nej.
Transaktionskostnaderna är ju branschens modersmjölk. Och alla, det ska ju snurras transaktioner i branschen, det är ju så. Så därför det smattrar ju bara ut riktkurs och analyser hela tiden. Men vi kan ju tycka att, så här, att vara långsiktig ägare är ju inte fel det heller.
Det är det absolut inte. Och det här, det, jag skrev faktiskt om det så sent som idag i ett pressmeddelande som ska gå ut imorgon, så när den här podden går ut. Men det här med att vi ser köpen nu i oktober har varit väldigt defensiva köp. Alltså spararna har gått mot defensiva, så kallade defensiva bolag. Bolag inom läkemedel, konsumtion, varor, telekom och så. Branscher som brukar klara sig bättre i en svagare konjunktur. Och det kan väl vara högst rimligt. Men någonting som man ska ha med sig där tycker jag. Det är ju att det är väldigt svårt med de här sektorrotationerna. Att nu ska jag ha cykliskt, nu ska jag ha ocykliskt. Det blir väldigt lätt att man hamnar fel på bollen i princip hela tiden. Och dålig tajming. Men visst, man kan försöka lite så. Men man måste ändå fortfarande alltid ha någon slags tro, tycker jag. På, och genuint tro på det bolaget man köper, den aktien man köper. För att då minskar risken att man hamnar snett på bollen, men att man har en liksom lite mer långsiktig tidshorisont, så man ska inte bara köpa hejvilt för att en riktkurs går upp eller utan man måste nog ändå ha lite mer, veta lite mer varför man köper saker, så inte bara för att en riktkurs justeras uppåt och inte bara för att nu ska det vara dålig konjunktur och då köper jag det här telekombolaget oavsett vad jag tycker om det. Det blir liksom sällan bra.
Nej, och riktkurserna är ju, det blir ju brus. Alltså analytikerna gör ju ett fenomenalt duktigt jobb. De har ju stenkoll på bolagen. De behöver inte vara bäst på tajmingen. Men det är inte deras jobb heller. Men man får liksom som långsiktig aktieägare får man ta det där med en nypa salt också. Så här, de har jättebra koll, de har gjort jättebra analyser. Men det behöver inte betyda att så fort det kommer en riktkurssänkning eller kommer ett sälj, då måste man sälja direkt. Så funkar det inte riktigt.
De har ju inte heller någon spåkula.
Nej, och media har inte heller till uppgift, har vi sagt förut, de har inte heller till uppgift att hjälpa dig att få den absolut bästa portföljen. Den hemläxan måste du göra själv. Inte ens bolagen har koll på alla rörliga komponenter som påverkar deras framtid i det korta eller medellånga perspektivet.
Nej, världen är flytande materia. Sista frågan då, blir en lite personlig fråga till dig, Niklas. Robin undrar, hur mycket pengar kommer Niklas ha när han går i pension om han fortsätter spara typ hela lönen varje månad? Har han någon plan för han ska, ja, hur mycket pengar kommer du ha? Har han någon plan för vad han ska spendera pengarna på i framtid, när framtiden är tryggad? Och då känner jag bara, Niklas, spendera? Frågetecken.
Nej, men alltså, då måste man ju först gå i pension.
Sant. Hur mycket pengar ska du höra? Nej. Det kom in något svar i gruppen.
Ja, men jag tyckte det var lite roligt för att jag har pratat om det där i poddar tidigare och liksom resonerat kring det där. Så att det är kul när man märker att folk har hört det tidigare och skriver in svaret som om det vore mina egna ord, då blir jag lite stolt. För det jag har sagt tidigare, liksom så här, ja, skulle jag få en 15% i årlig avkastning, då skulle jag nå miljarden vid 65. Att nå miljarden när man är 85, den sannolikheten är tämligen stor. Och jag menar, jag sitter ju i aktiespararnas ledningsgrupp ute på Lidingö där jag bor. Jag började i Boden gång i tiden för det fanns inte unga aktiesparare. Sen flyttade jag ner till Stockholm, fanns unga aktiesparare och nu är det aktiespararna igen för att jag blivit gammal. De är ju 80-85, de jag sitter med i den ledningsgruppen. De är ju liksom, ja, jättemed. Jättekonstigt ord i och för sig. Men, alltså, så här,
men du ska ha miljarden 65 alltså?
Ja, men, ja, de är liksom inte, de är inte några gamla uvar de jag sitter med. Man kan knappt tro att de är 80-85. Jag menar, ska vara barn leva till 100 så är man väl ganska pigg kanske vid den åldern. Min poäng är, alltså, en miljard, det är ju bara matematiskt. Det är enkel matte. Så skulle du få en kagger, det är compounded annual growth rate, alltså den årliga genomsnittliga avkastningen. Det kan vara så att du inte får någon, du kan få noll avkastning i flera år. Starbucks är ett bra exempel på det. 2015 till 2018 så var aktiekursen flat, ungefär som Stockholmsbörsen. Nu är det vi pratar om all time high från 2015 också till 21 oktober i år. Och sen så sköt Starbucks aktiekursen upp jättemycket, så att din CAGR, din compounded annual growth rate, den årliga genomsnittliga avkastningen, vart 16%. Det är ju en fenomenal siffra. Men då ska du ha suttit på händerna och fått nollavkastning i flera år och känt så här, vad fan, alla andra är ju smartare än mig, här har jag inte fått någonting. Är 15% omöjligt att nå? Det är en jättehög siffra. Jag vet att de senaste 10 åren, va, de har gett 10% om året, 10,4 inklusive återinvesterade utdelning. Sen 20 åren ligger på 7. Men det är också så här jättekonstigt vilken mätperiod man mäter. Nu var det någon tidning som hörde av sig och skulle skriva en artikel och säga, jaha, då tittar vi 20 år från oktober 99. Fast om vi hade backat 10 månader till 1 januari 99, då hade vi fått med 71% i uppgång på börsen. Min poäng här, det är att tar du liksom totalavkastningssiffran 15%, det fördubblar ju pengarna vart 50 år. Stockholmsbörsens direktavkastning nu ligger på 4. Om du ska ha bolagen som ger en hög direktavkastning, kanske de delar ut en större del av vinsten och kanske inte växer jättemycket. Det kanske är det du kan räkna med. Men det måste du ändå räkna bort från siffran. Då är vi på 11. Du kan inte räkna 4 på de bolag som kanske kommer växa mest. Men när man tittar på totalavkastningen, då måste du ändå dra bort utdelningen om den finns. Min poäng här, nu ska jag stänga ihop. Men jag tittade lite spontant liksom de senaste 20 åren på Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs. För att de sämsta inom citationstecken låg på 11,9% om året senaste 20-årsperioden. Jag tror att det var Kinnevik som låg på 11,9. Investor låg på 12,2. Latour låg på 18. Lundbergs låg på 16. Och jag gjorde till och med så här att jag gick steget längre och ville titta på liksom, ja, men då använde jag Aktiespararnas programvara Hitta kursvinnare, och så jag tror inte ens att man räknar med återinvesterad utdelning, och tittade 20 år bakåt, och det är väldigt många bolag på börsen som har lyckats med bravaden att ge 15% om året. Är det enkelt? Absolut inte. Och vissa kanske tycker till och med att jag är löjlig som säger det. Men man ska komma ihåg också att index är en jättebra produkt för att få en börsexponering. Men om man väljer att cherrypicka sina egna aktier, så är det ganska stor sannolikhet att du kommer att kunna ha en portfölj som kanske ger, om du får drömma, 15% om året. Och jag vill också påminna om, nu, du får inte somna. Inte du som lyssnar heller, för det är snart klart. Men det kan ju också vara så här att du kan få en ännu bättre avkastning om du hittar någon aktie som blir en raket. Det räcker med att en aktie blir en raket för att det ska lyfta upp hela portföljens avkastning. Jag menar, index, det är det här korplaget, och korplaget skickar du inte till OS. Och du kanske blir duktig på aktier, eller så kanske du bara har tur och hittar en sån här raket som lyfter upp hela portföljen. Jag har en liten tillväxtportfölj. Den, tyvärr så är det en mindre del av min totala portfölj. Men tillväxtportföljen, jag har liksom amorteringsportfölj, kassaflödesportfölj, tillväxt och worldwide med andra valutor, så jag vill inte mixa dem. Tillväxtportföljen har gett 29% om året i avkastning de senaste 5 åren. Det är en fenomenalt hög siffra. Men poängen varför jag säger det här, det är att, vet du hur många bolag i portföljen? Det är 15 innehav i den portföljen. Det kan bli lite fler. Vet du hur många bolag det är som har, eller aktier då, som har gjort att jag har gått från vilken avkastning du än hade blivit,
men
till 29?
Men det är typ ett bolag.
Två. Och jag vill att så här, det ska man inte glömma bort. Peter Lynch har sagt det där. Om du hittar ett fenomenalt bra bolag, best of breed i en bransch som du tror växer, kanske cybersecurity, och du hittar det som en riktig pärla. Ja, men varför kan du inte köpa det då? Och blir det en grand slam, då kommer ju den kunna lyfta hela portföljen. Vi pratar väldigt sällan om det andra sidan av myntet med riskspridningen. Vi pratar ju också att man måste sprida på riskerna, få ner den bolagsspecifika risken.
Vi sprider också på möjligheterna.
Ja, ett bolag till. Tänk om det blir raketen. Så med de orden, jag vill säga, jag kommer inte leva något jetset liv. Och behöver man 1 miljard? Nej, det behöver du inte. Så här, idag skulle du få ihop, skulle du ha 6 miljoner och bara tilta det mot direktavkastning. Säger, jag ger upp, jag bryr mig inte om totalavkastning. Jag vill bara ha utdelning. Att bygga en portfölj med direktavkastning på 6%, det är inga konstigheter. Det är inte. Och du hittar tillräckligt många bolag med 6% för att få en god riskspridning. 6% på 6 miljoner är 360 000 delat på 12 är 30 000 i månaden i utdelningar. Det räcker gott.
Det gör det. Mm. Det var bra last words för den här podden, för det här avsnittet. Vi återkommer med fler lyssnaravsnitt, för vi har inte ens hunnit gå igenom hälften av frågorna. Men tack för att ni lyssnar och fortsätt prata med varandra och med oss i Facebookgruppen. Hej då!
Tack för att du lyssnade på det här och vi hörs nästa vecka.